Förra veckan gästade Johan Alsén Nedsläpp Brynäs och pratade om en pågående SHL-planering. Sen gick laget ut och stod för årets sämsta insats mot Tingsryd. Den här veckan höjs insatserna med 4 tuffa matcher på 8 dagar som kan avgöra riktningen för en lång tid framöver. Om det ska vi prata i Nedsläpp Brynäs, men också. Märkliga efterspelet efter Tingsryd-förlusten och varför Brynäs gjorde helt rätt. Hur Brynäs bör agera när Linus Ölund och Greg Scott är tillbaka. Och så minns vi en stor Brynäs-profil som lämnat oss.
En kultsnubbe med den där mössan.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Hur skymter Karl? Hur skymter han?
Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner.
Ja, hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Nedsläpp Brynäs. Idag är det bara, inom situationstecken, Erik Karlsson och Daniel Sasse Sandström i studion. Inga gästande sportchefer den här veckan. Men det ska väl gå ändå kanske?
Det hoppas jag att det ska göra. Nu är vi ju, är det bara vi igen, så att nu är det fritt fram, tänkte jag säga, att köra.
Ja, exakt. Ja, hur mår du?
Jo då, det är helt under kontroll, ska jag väl säga. Jag har varit på träningen här precis innan lunch och ja, det fanns väl en del att snappa upp därifrån.
Det var ganska intensivt, va? Ska jag återkomma lite mer till kedjor och annat, men lät som det var ganska bra drag.
Ja, de kom ju hem sent i natten mot lördag då, från Västervik. De tog en liten dagstur dit. De åkte över ett dygn, eller över en dag bara, fram och tillbaka. Och hade väl ledigt då mer eller mindre på lördagen och även då ordinarie ledig söndag. Så att det var lite sugna grabbar som var ute och pucklade på varandra lite grann nästan, får man väl säga. Det var ju nära där att det blev lite bråk nästan mellan, ja, men de två största alfahannarna, eller vad man ska kalla dem för, Rudin och Johan Larsson. Men nej, det var ju faktiskt bra att det var inte så nära, ska jag säga. Men de slet lite igen i varann efter en tappad klubba under spelet. Så att lite matchsituation åtminstone var i träningen, och det var väl bra.
Det låter absolut bra. Som sagt, vi ska återkomma lite till det du såg på dagens träning och hur vi ska tänka med det framåt.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Jag tänkte att vi ska inleda det här avsnittet med att lyssna på 11 sekunder ren glädje för att minnas ett ovanligt stort Brynäs hjärta. Det här är Kempehallen 1999 efter match 5.
Fy fan vad gott! Jättehärligt! Fy fan, det var det bästa som har kunnat hänt! Oj, oj, oj!
Vilken match!
Ja, det var kanonmatch!
Ja, mannen ni hörde där var ingen mindre än Sören Stisse Stelin. Som vi fick besked om har gått ur tiden, 71 år gammal. För våra lyssnare som inte känner till Stisse, får du berätta, Daniel, vem är det som
ja,
vi minns?
Man blir ju alltid lite berörd när människor går bort, när människor dör, och särskilt sådana här profiler och personer som man, ska inte säga att man känner, men har sett och bytt några ord med under årens lopp. Stisse var ju en färgklick, får man ju säga, i sitt yviga och något ovårdade skägg, men framförallt hans speciella mössa som han alltid, Brynäsmössa som han alltid hade, som han köpte i Gävle en gång för många år sedan, och den har hängt med under alla turer han har tagit mellan Karlskoga och Gävle. Det är väl en uppåt nästan 30 mil, inte riktigt, som han satt och åkt.
Jag ska vi bara ge
torsdagar alla och lördagar och även söndagar när elitserien spelas, då fram och tillbaka.
Jag tänker att vi kanske måste ändå ge lyssnare som inte är så bekanta med Stisse en liten bakgrund. Han är alltså har alltid varit en stor Brynäs-supporter, bosatt som du säger i Karlskoga, men ändå sett enormt mycket matcher på plats i Gävle och runt om i landet. en av de större profilerna på läktarna.
Ja, precis. Han var säkert lika känd i Karlskoga tack vare sitt jobb på en bensinmack där innan han, jag utgår från att han var pensionär nu, men han verkar ju alltid, han verkar måste ha haft en bra chef, eller så ägde han macken. Så att han kunde ju alltid åka på till exempel torsdagarna. Det var ju tvungen att sticka efter lunch någon gång för att hinna upp i tid till värmningen. Han var alltid tidigt på plats och såg ju, hade säsongskort och galrinken i alla år och såg ju mycket matcher på bortaplan. Och jag vet att när man träffade honom i Karlstad till exempel, då smackade han alltid lite nöjt att han hade ju inte så långt att åka. Han pratade så här på den. Kan man åka lite tidigare matcherna? Lite hackig och väldigt speciell och väldigt en omtyckt person, och han hejar glatt på alla. Och så sent som i augusti så hejade vi på varandra.
När då fick han se sitt Brynäs på hemmaplan.
Ja, i Nobelhallen då. Tänkte att twittrade lite igår om det där. Jag tänkte att jag skulle skriva äntligen, att han äntligen fick se sitt Brynäs i Karlskoga. Men jag tror inte att det var äntligen, eftersom det betydde att Brynäs hade åkt ur och det måste vara tufft för honom. Men han, det var ju skönt att få se dem i alla fall på hemmarinken. Men det var ju framförallt Brynäs som var en stora lag och han missade inte många matcher. Och just det här att han var ju liksom plötsligt. Gävle var hemmaplan för honom. Ja. Han åkte ju på en del bortamatcher, men det var ju framförallt matcherna i Gävle som han inte missade. Och ja, men som vi hörde i klippet också, han fick ju vara med och fira guldet 99 och 2012, och 93 var han ju förstås med, och han har ju varit supporter så många år så att han var ju säkert med på 70-talet också och de framgångsrika åren. Men det finns ju väldigt många supportrar runt om i Sverige som inte kommer från Gävle, men han var väldigt speciell eftersom han alltid var på alla matcher.
Han var på plats i Scania-rinken så sent som 1 november här under den segermatchen. Så han har följt Brynäs hela vägen. Känns väl som en supporterprofil som borde liksom hyllas på riktigt här nu till veckan på något sätt. Att man under någon av hemmamatcherna, de spelar ju både onsdag och söndag här på hemmaplan.
Ja, man kanske att man ska sätta ljusspotten på hans stol, hans tomma stol och lite så. Och sen var det det som jag fick lite grann här på förmiddagen. Man ska ha Tiger Toss som det heter på onsdag, då man då delar ut 500 nallar till barn som får kasta in dem när Brynäs gör första målet. Och det är, bara stanna lite vid det brukar, det är lite speciellt, gör de mål, jag vet några matcher, men ofta har Brynäs verkligen gjort också första målet, vad jag kommer ihåg i de här matcherna. Så det regnar in nallar, man kanske skulle byta ut och försöka sy upp såna här mössor till i alla fall någon match, hinner man till på söndag i alla fall kanske, och ja, dela kanske ut i entrén.
Jag tror att de där mössorna de tillverkas nog, de verkar hålla bra, så det är bra kvalitet att kasta in.
Ja, det skulle vara fint att kasta in lite mössor på isen.
Du pratade med, träffade Simon Bertilsson på träningen idag och som sagt var, han känner ju Stisse sedan lång tid tillbaka, en profil i Karlskoga också där han kommer från. Vi ska höra vad han säger om beskedet.
Han hade en primack där, så där, han var ju känd i stan att han hade jobbat där och hade den. Sen visste man ju att han höll på Brynäs, det har man ju alltid vetat. Han har ju stått med den här mössan jämt. Sen blev det väl en grej när han, mina första år i A-laget, han var ju alltid, han stod alltid här uppe, så hejade jag ju på honom efter värvningen. Det blev väl våran grej. Sen på slutet har han inte gått lika mycket. Så. Men det måste ju vara en, ja, han är en bland de största supportrarna, eller kändaste. Och, han har ju åkt några mil i bil kan man säga.
Vad tänker du som spelare? En sån här, det finns ju ganska många såna här supportrar, men han var ju väldigt speciell som åkte så långt i varje match också. Men vad tänker man som spelare liksom om sådana här fans som ändå finns och har funnits?
Ja, vad tänker man? Det är sjukt mycket tid de lägger ner på att följa oss. Det är ju, alltså det är helt sjukt om man tänker så. Jag vet inte vad man ska säga. Det är ju, han är ju en kultsnubbe med den där mössan. Alla vet ju vem han är. Så.
Det är fint på något vis.
Ja, det är jättefint.
Och det finns ju många med honom som man säger.
Ja, gud ja. Nej, det är många nu som åker på många matcher, borta matcher. Det är fint att se hur mycket tid de lägger ner av sitt liv på oss.
Ja.
Ja, en kultsnubbe, men en ganska fin beskrivning av supporter som Stisse. Där har som alltid liksom, man förstår vad det är för typ av karaktär som sticker ut lite extra. Och att de hade den här collection på något vis.
Mm. Ja, men de kanske lite samma, jag ska säga, lite tystlåtna båda två, både han och eftertänksamma, både Bertilsson och Stisse. Och ja, men de connectar ju lite grann, och kul där han berättar att de hade sin lilla grej tillsammans, att Bertilsson vinkade upp till honom, för att som jag sa, han var alltid där i tid och alltid på plats till matchvärmningen, och då brukar han stå i en av de här gluggarna, publikingångarna, och det där såg ju Bertilsson tidigt naturligtvis, att de hade en grej där, att de vinkade till varandra. Men nu hade inte Bertilsson sett honom på ett tag då, och han var ju sjuk också i Södertälje, så att då missade ju Bertilsson den matchen, och det, vad vi vet, var väl Stisses sista match som man såg Brynäs spela. Då vann de. Och nu har de Södertälje igen. Då får väl hedra Stisse med seger på onsdag igen då.
Det tycker jag verkligen. Vi ska lämna minnesorden, tänkte jag säga, och blicka tillbaka på det som var veckans stora Brynäs-snackis. Vi får väl ändå börja där. Dels det sportsliga haveriet mot Tingsryd, och det märkliga efterspelet som blev där. Det beskrevs ju som en unik situation här med Pontus Nätterberg och hans icke-deltagande i laguppställningen. Och jag tror att det var liksom, det var mer förvirrat totalt sett på något sätt. Regelboken kontra tävlingsbestämmelser, och ingen riktigt visste vad som gällde. Så unik var situationen. Jag hade lite svårt att tro att det inte skulle ha hänt, men när jag ringde runt dagen efter, jag pratade med domarbasen i ligan, jag pratade med liga Erik Ryman som är ligachef, och även med förbundet. Det var liksom ingen som kunde hitta den här typen av händelse i färskt i minnet. Så att det uppstod ju en ordentlig förvirring.
Ja, man kan ju bara dra lite kort vad som hände. Det är ju så här att eftersom det finns ju lag där vi har Brynäs som exempel, kan vi ta. Där har ju Albin Udd inledde i säsongen med nummer 8, spelat ett par matcher. Och nu har Jordi Bender numret. Och i Tingsryd var det en junior, nu minns jag inte hans namn i huvudet, som har spelat ett antal matcher innan Nätterberg kom in i laget med nummer 22. Och då så när de får laguppställning, då klickar ju statistikgänget på respektive arena i, och så kommer numret upp, och då kommer det första numret, eller det första namn som har varit ilagt på det numret den säsongen upp. Men sen går man då ner till respektive lagledning, och så får de då stryka över de som inte ska vara med. Men det skedde inte här. Man strök aldrig över den här juniorens namn, utan man lät det stå. Så man missade helt enkelt den. Och jag pratade med en kille som jobbar med det här i Brynäs på monitor, och han säger att man är super som Brynäs. Det är typ två tränare kan kolla, dubbelkolla, och nu har vi inte glömt någon, va? Och så tittar man en extra en tredje gång, och så får man. Och sen går det upp, och så läggs det i rätt, och så får man tillbaka det en gång till innan man skriver under. Så man har två chanser på sig att se om det är något fel på laguppställningen innan man skriver under och skickas in till och läggs upp på Svea Hockey.
Den som skulle skriva under för Tingsryds del var ju Larry Pilot, som för dagen var huvudansvarig tränare. Artometinen var inte på plats i Gävle heller. Vi kan väl bara lyssna lite på den här förvirringen lät direkt efter matchen när du snackade med Pilot.
Det blir fel i protokollen, tror jag.
Ja.
Nätterberg är 22. Vi har haft någon junior med som är 22. Och de satt hans namn istället för Nätterbergs namn på 22.
Okej.
Okay. Så vi vet inte hur det blir, vad det är. Men diskussionen var att hade han gjort poäng eller någonting, hade varit bortplockat allting som de har gjort för länge. Jag vet inte reglerna överhuvudtaget. Liksom. Men vet man om han har gjort poäng eller varit bortplockat och fått gå och visa. Nu gör han ingen poäng. Så. Nej.
Vad vet ni någonting
om
konsekvenserna?
Nej. Ingen aning. Jag vill inte spekulera heller.
Men det är inte ni som har gjort något fel, utan det är fel i systemet, eller är det fel från...
Det kan vara fel att vi har skrivit på någonting som vi tittar nummerna, och sen blir det att det var en junior som har haft en nummer innan och han har varit med 3-4 matcher, så det blir fel i line-upen, och sen misstänker vi skrivit på. Alltså.
Ja, Pilot ändå. För, först måste man blir ju lite glad när man får höra den där härliga amerikansk-svenska accenten. Det är ju, för en som är uppväxt i de småländska skogarna så var ju Larry Pilot ett namn på 90-00-talet som liksom följde med en hela uppväxten. Han kändes som att han alltid gjorde poäng. Och ja, jag blev glad när han var i liksom centrum igen på något vis i Hockeysverige. Det var något särskilt. Vi var tvungna att kolla upp här innan exakt hur bra han var. Om det var jag som mindes lite liksom skimmer, men han gjorde alltså för Tingsryd i Allsvenskan säsongen 99-00 65 poäng för ett ganska blekt Tingsryd. Det är alltså 30 poäng mer än någon annan i laget mäktade med den säsongen. Det säger någonting om den status han hade under hela sin karriär som bara egentligen pågick i Tingsryd, vilket också är någonting precis. Att hedra.
Hans son Lawrence Pilot kom längre. Han är ju, han var ju i Buffalo förra året, men nu är han i Schweiz i Lausanne, såg jag. Han var med i HV, var väl med och besegrade Brynäs i den finalen 2017 bland annat. Och jag tycker det är lite kul också att det är ofta ungefär samma tränare, samma människor man stöter på år efter år. Men en grej som är lite rolig i alla fall, om man ska säga det så, det är att det kommer nya röster och en del sådana här klassiska namn som man aldrig haft med att göra. Som Larry Pilot som bara dyker upp och står på en presskonferens. Ja just det är ju han ja. Sådär. Man känner ju namnet och man vet vem det är, men man har aldrig pratat med människor.
Hade han varit en decimeter längre så hade han spelat på den andra sidan Atlanten. Han var 1,72, eller är 1,72, om inte han har blivit ännu kortare sedan dess. Men för att återgå till frågan där, så har han ju missat helt enkelt att kolla den här laguppställningen. Det kan man ju med ganska stor säkerhet konstatera. Men det var väl sen det uppstod, alltså efteråt, för Tingsryd gjorde ju allting rätt när de upptäckte det här. De plockade av.
Jag undrar om det inte var Mietinen som smsade in och sa att vi har inte Netteberg på hans namn.
Exakt så. Och det är som sagt, de uppmärksammar domarna på det här, plockar bort han direkt. Och ur liksom, det finns ju två saker att hålla i huvudet här. Det finns ju en regelbok för spelet och där står det exakt att det är så man ska göra. Hade Netteberg gjort mål så hade han, eller poäng, så hade det målet blivit bortkallat, för då hade man upptäckt det här i sekretariatet. Nu gick det ju två perioder innan man upptäckte det. Sen finns det ju tävlingsbestämmelserna som också pratar om begreppet okvalificerad spelare. Netteberg var ju okvalificerad för matchen eftersom att han inte låg i laguppställningen. Sen finns det ju andra typer av okvalificerade spelare, sådana som inte har fått tillstånd, arbetstillstånd, alla möjliga övergångspapper som kan liksom fastna på vägen och inte vara helt klara och sådär. Och läser man tävlingsbestämmelsernas, jag tror det var femte kapitel, då var det ganska tydligt att den påföljd som står i det löpande text där, det var det 0-5 förluster. Jag vet att bland annat Västerås har råkat ut för det här. Och då tror jag det uppstod lite en förvirring där, att det var det som kunde hända. Det var liksom 0-5 eller friande dom. Men när jag pratade med Mårtensson, på tävlingschefen på förbundet, då visade det sig att det är ju liksom en skrivning som hör till den här regeln, men man har också hela straffskalan som finns i övrigt, det vill säga böter eller en smäll på fingrarna så att säga. Det var inte bara så att det var 0-5 eller inte. Och det tror jag var ganska avgörande när man funderade på hur man skulle agera i det här läget. Brynäs väntade och funderade lite på förmiddagen där innan de konstaterade att vi tänker inte blanda oss i. Om inte förbundet tar upp det här så tänker inte vi heller göra det. Och jag tror ju att det var för att man insåg att det här kommer förmodligen inte leda till någonting annat än böter heller. Så då tar man ju både PR-förlusten och så att säga inte någon vinst i andra änden.
Nej men exakt, och man hade ju naturligtvis kunnat chansa från Brynäs sida, eller chansa, men alltså tyckte att rätt skulle vara rätt, och i slutändan så kan ju de här tre poängen man förlorar ha avgörande betydelse i en slutgiltig tabell, men samtidigt som också många tyckte att Brynäs var så dåliga så de var ändå inte förtjänta av några poäng i den matchen, och det hade nog antagligen inte gått så långt heller som du säger.
Nej, det tror jag det som är huvudpoängen, ja. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt konstigt agerande av förbundet, tycker jag, som jag skrev efter matchen, att man lämnar liksom fältet fritt, att det krävs att något annat lag protesterar för att man ska liksom tillämpa förbundets egna tävlingsbestämmelser. Sen så är det ju som att när de faktiskt kände lite press på förbundet, när Brynäs också la över pressen på förbundet, då kom de ju ändå med ett uttalande senare där de konstaterar väl mer eller mindre att det här ser inte vi som ett regelbrott liksom värdigt, men så vi tar inte upp det. Det kunde man ju sagt från början.
Ja.
Istället för att liksom lägga det på Brynäs.
Men man kunde ha liksom påtalat och varnat Tingsryd att det här var inte bra, men ni gjorde rätt fast ni gjorde fel. Att ni gjorde rätt som tog bort honom och upptäckte det, men det var inte rätt agerat. Och händer igen eller vad som helst, men någon form av tillrättavisning kunde man ha fått.
Sen är det ju någon slags stolthetsfråga för Brynäs. Man kan ju inte komma och försöka fiska efter de 3 poängen efter den matchen. Det hade varit annorlunda, tror jag, om det hade varit liksom 3-3 och förlust i sadden eller den typen av match.
Ja, eller att man... han har gjort något mål om man inte då hade märkt det, men då hade kanske någon i Brynäs upptäckt att, men hallå, här är det en kille som gör mål.
Ja, som inte spelar. Ja, nej, det är ju en annan sak. Han var ju faktiskt på isen vid 1-0. Han har väl så att säga en tredje assist på det målet, så det var ju väldigt nära att det upptäcktes redan i det skedet. Och det hade vi kunnat få en helt annan. Då hade du faktiskt kunnat förändra utgången åt andra hållet om det målet hade plockats bort. Det hade ju skapat en annan dynamik i matchen. Men ja, jag tror som sagt var ändå att Brynäs landade rätt här efter annars en match som ju inte var många rätt. Du var på plats. Vad säger du om det du fick se?
Ja, men det var väl, jag pratade lite med Bertilsson om det där idag, vi kom fram till att det nästan var som en 0-0-match. Brynäs kom liksom ingenstans, och egentligen hade ju inte Tingsryd så mycket heller. Utan tvärtom då kanske var hur matchen nere i Småland var för någon månad sedan, där det var rena raggarhockey fram och tillbaka, och det blev väl 6-4 eller någonting till Brynäs till slut. Det tror jag Brynäs var lite oroliga för och ville undvika, och därför startar man lite. Det var också en första matchen efter uppehållet, och jag vet inte om det är någonting man svänger sig med, men jag hör en del pratar om att det ska vara så speciellt. Ja, kanske inte, men jag tror att man ville inte riskera att gå bort sig, för man vet att Tingsryd, som så många andra lag, är ju extremt duktiga på att ställa om snabbt. Som sagt, för alla lag är duktiga på att åka skridskor, och tappar man puck i fel läge, då smäller det snabbt åt andra hållet. Så jag tror Brynäs tanke var nog att starta lite försiktigt. Sen drar ju Indrasis på sig den där utvisningen i slutet på första, och så gör de mål på den alldeles i början på andra, och då kom man liksom i otakt. Då fick man helt plötsligt börja jaga, och så kuggar inte i någonstans, inte nästan någonting stämde i spelet. Och jag tyckte att sista perioden tycker jag ändå var ganska bra från Brynäs sida stundtals. Man hade ju faktiskt bud på att göra ett 1-1 mål, och så kanske de hade gjort 2-1, och då hade man väl tyckt att ja, de fick ihop till 3 poäng. Nu var det inte så, för att Tingsryd, de spelade sina kort rätt, och lite grann som Nybro gjorde när Nybro slog Brynäs på hemmaplan. Man var extremt tajta runt egen blå linje, man låg nära puckhållare, man stressade Brynäs, och ofta är det ju så att självklart var Brynäs inte tillräckligt bra om de ska slå ett lag som Tingsryd 9 av 10 matcher om nästan alla dagar i veckan, va?
Är det inte lite felläst av Hjälstedt-gänget att det här kommer liksom, här kommer ju inte att de skulle spela sin hemmahockey i Malmö. Jag tycker det är lite,
jag tänker lite grann på det här att tyckte man såg lite tendenser mot Västervik också, att man har pratat så mycket att man inte är nöjda med defensiven, så att offensiven har faktiskt blivit lite lidande av det stundtal som Tingsryd ju definitivt, men det händer ju. Brynäs kommer ju förlora några matcher här och var, men som jag också pratade med Bertilsson om, att ni får inte gå upp till och lägga en mer än 8-10 förluster om ni ska vinna serien. Det får man inte göra liksom. Nu i och för sig så Björklöven förlorar ju en hel del också, så att
men det var lite dålig timing för stackars Alsen som stod här och pratade om att han hade SHL lag klara på whiteboard-tavlan. Han har såklart ett allsvenskt lag också, men det var ju en kontrast, så kan man väl säga. Det var inte mycket som andades SHL när den matchen var över.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Alltså, du fick också ett mejl av en stackars åskådare som hade tajmat ganska dåligt, du får berätta.
Ja, men apropå supportrar, vi pratade om
Stisse då som gick bort och som var på alla matcher. Var en han kallar sig själv för gubbe 65 i mejlet, som skrev ett långt mejl till mig där han berättade att han sett Brynäs mycket på bortaplanen i åren, men aldrig tagit sig till Gävle för att se en match. Men nu hade han fått en idé att han åka upp och se matchen mot Tingsryd. Där svarade han om att det kanske skulle ha valt någon annan match än Tingsryd, lite vänligt. Men alltså han var ju oerhört besviken på att han var väl också inne på det här, tycker att ja visst kan man förlora matcher, men han tyckte inte att de jobbade tillräckligt bra, och det var, han kände sig snuvad på konfekten och att var 65 år och följt Brynäs i hela sitt liv och första gången han är här. Så
är det Brynäs motsvarigheten till de här stackarna som åkte till Baku nu och fick se 0-3 i, ja, i EM-kvalet. Det är nästan så de borde slanta till tågbiljetten en gång till, alltså han kan åka upp och få en ny chans.
Ja, precis. Han bodde tydligen i Stockholm nu, så att han kan gå på hovet på fredag.
Ja, det var ingen, det var inga avstånd. Nej,
jag skrev att du får komma upp på någon annan match när de har det lite, lite mer glam och glamour.
De studsade ändå tillbaka lite mot Västervik, trots att de fick en riktig chockstart. Där.
Ja, riktig 31... ja, riktig skitstart nästan får man säga. Va?
Ja.
Nej, men det var en stabil match. Det var lite som Brynäs Kalmar, Brynäs uppe i Östersund. Glänste inte. Ja, vissa delar glänste. Vissa fina mål gjorde man. Gjorde Bens framspelning där, och Indrasis hade någon jättefin förarbete också. Så att, absolut. Men det var en stabil seger. Och det är de segrarna där Brynäs mår bäst. De verkade inte... De rördes inte i ryggen av att Västervik gjorde mål tidigt, utan de kände att det här är, den här matchen har vi ändå.
Ja, det var ju ändå med tanke, ja, med tanke på 0-2 liksom mot Tingsryd och ja, det sättet som det liksom, det hade ju kunnat komma mycket tankar där efter 1-0 tidigt, och ja, men Klara får en dålig start, Lindbäck är inte ens med, och ja, det finns liksom en...
Ja, nej, men jag säger som Greg Scott har sagt till mig många gånger, att mentalt. It's all about the mental, Sasse, brukar han säga.
Ja.
Och det ligger fela mycket i det där. Att det är, alltså, ibland kuggar inte i. Och det är det som det måste kugga i oftare, nästan alltid, om Brynäs ska gå upp. Så är det.
De får ju en chans att bevisa sig i veckan som kommer. Det är alltså 8 dagar här från och med onsdagen, där det bjuds på SSK onsdag hemma, toppform, 4 raka segrar. Fredag AIK, de leder formtabellen med 4 segrar på de 5 senaste, och så kommer Nybro hit på besök på söndagen.
Ny matchtid får vi säga på den.
15.00, ja, den flyttas från 18 till 15. Nybro kom på att de hade en bussresa hem. Men det är ju samma sak där, ett lag som de faktiskt förlorade mot på bortaplan. För att sen avsluta den här 8 dagars perioden, om man nu kan slå ihop det så, med en bortamatch mot Björklöven. Så att men i stort så känns ju det här som ett, ja, men lite pratar om ett vägval. Sen vet man ju inte, det kan ju bli liksom hälften-hälften eller vad som helst, och så är det lite status quo också. Men kan man sätta ihop en radda segrar här, så kan man ju skapa lite avstånd, och samma sätt så kan det såklart bli något helt annat om man inte klarar av uppgifterna som väntar. Det är just eftersom att man möter de här lagen som man faktiskt slåss i toppen med till stor del. Eller i alla fall förväntas slåss i toppen med i SSKs fall. Vad tror du om det, om vi börjar lite i generellt breda dragen här? Är det liksom något... vad har du för känsla in i den här veckan?
Du vill ha antal poäng som man kan kräva av Brynäs. Ja, men Södertälje har man ju slagit både i serien och även på försäsongen, och det tror jag är bra kanonläge för Brynäs. Och var förra året hade det roligt att tippa så mycket.
Det gjorde faktiskt mycket. Men då var det mycket sådana här precis det sättet som jag känner att det här går man emot SSK, så att säga, eftersom att de har 4 raka nu.
Men då är det dags för en förlust, och de har haft lite svårt för Brynäs och får inte igång sitt spel mot dem. Så att, det känns som en Brynäs-seger.
Det här, som talar för Södertälje, måste vi bara säga, är väl formen på Marcus Eriksson just nu. Han är ju glödhet, den gamla vita hästen-profilen. 8 poäng på de 4 senaste, om jag räknade rätt, och 4 mål här. De hade ett dubbelmöte med Tingsryd som sina senaste 2 matcher.
De hade fullt sjå med Tingsryd denna matchen i alla fall, va? De hade ju...
Ja, då räddade Max Eriksson dem till ett övertidsavgörande där till slut med bara någon minut kvar av ordinarie tid. Och sen Sen gjorde han två till dagen efter när de möttes back to back. Så att Tingsryd har ju faktiskt gjort en vecka där man först slår Brynäs och sen luggar man poäng på Södertälje första hemmamatchen, och sen blev det väl 3-1 tror jag i den som spelades på lördagen.
Så att, ja, det är ju Marcus Eriksson och Miles Powell som är topp i den totala poängligan då, så här långt. Och de har ju ryckt ifrån lite grann. Rudin har ju gått poänglöst 3 raka matcher nu. Så att,
Eriksson står på 24 va?
Och Powell också 24. Ja. Däremot i skytteligan, alltså målligan, där har ju Kopacka vaknat till. Han gick ju också mållös några matcher. Var det 5 raka tror jag han gjorde utan mål. Men nu hittar han ju rätt då mot Västervik här. Så att ja, Marcus Eriksson, det är ju bra att ha någon sådär att se upp med och hålla lite koll på, och får väl sätta lite punkt på honom då, Bertilsson kanske.
Ja, men det känns ju som att det är hans enhet där som blir det farligaste. Som sagt, sen väntar ju då AIK som ju faktiskt har varit väldigt, väldigt heta på slutet.
Gick på en pump mot Kalmar här senast.
Ja, nollade.
Ja, 0-1 förlust. Det var som fotbolls... Det kunde vara AIK och Kalmar i fotbollsallsvenskan lika
gärna. Men de är ju annars med där uppe nu efter en serie segrar innan det. Och det blir ju en speciell match, en fredagsmatch 20:30, men också är det ju en speciell match. Det tog ett tag för min polett att trilla ner. Jag har liksom inte lyckats få det bekräftat här än på kort varsel här, om det faktiskt är så att det finns en tanke med att den här matchen spelas den 24. Jag gissar det såklart, för det är ju alltså på dagen ett år sedan Börje Salming lämnade oss. Och det är alltså då skulle ett möte mellan just AIK och Brynäs på den årsdagen klingar ju såklart på något sätt fint, som en minnesmatch på något vis. Men jag har inte, måste säga att jag har inte sett varken AIK eller Brynäs på något sätt lyfta den så. Så det kan ju också bara vara så på något sätt slumpens skörda, men jag har svårt att tro det, så kan vi väl säga.
Ja, annars lyfter vi det nu att
ja, det blir ju ändå speciellt.
Tänk
ja.
På det.
Tänk på det. Det är, någonstans så är det ju verkligen ett i så fall ett sammanträffande som nästan känns ödesbestämt på något sätt ändå.
För vi minns ju alla förra året och för ett år sedan den där torsdagskvällen uppe i Leksand då, när jag vet att jag satt i bilen på väg upp till Leksand och när man fick höra då att Börje hade gått bort, och då det var ju otroligt.
Det var inte många minuter kvar till nedsläppen, så va?
Nej, det var bara strax innan, och det blev ju väldigt fint när spelarna radade upp sig på respektive blå linje och man hade en tyst minut för Börje Salming där i Leksand. Det var mäktigt.
Minns jag fel nu, eller var det så att man faktiskt började andra perioden med någon slags tyst minut, att det kom så tätt in på nedsläpp? Jag ska låta det vara osagt, men jag får nästan den minnesbilden att man liksom, beskedet kom så tätt in på matchstart att man inte hann reagera, men att man gjorde någon slags direkt inför andra. Ja, jag kan vara ute och segla nu, men ja, ni som får ni
jag var där, men jag minns faktiskt inte om det var hur det var. Det var så mycket den där dagen ändå, och känslosamt. Ja.
Det kommer i alla fall.
Säga det enda kan jag vara säker på att Brynäs förlorade. Så kanske inte heller gjorde. Jag minns inte det heller.
Det var i alla fall som sagt vad det blir ett tillfälle att minnas tillbaka på. Han är ju i ro. Det är ju nya serien har ju precis kommit kring Börje Salming här på Viaplay, och det är dokumentärer på SVT med Bianca här, så att Börje Salming är top of mind igen är han ju redan, men det blir ju i alla fall ett möte som ramar in det på fredag.
Träffade Inge Hammarström på träningen idag, och han tonar inte ner sin egen insats i framförallt i avsnitt 2 som kommer då nästa söndag, om ni ser dem i så att säga veckovis.
Jag tror att de redan finns ute faktiskt, ja, för kollega Hägerborn var glatt på mig direkt när vi började prata i eftermiddag så här om att har ni sett avsnitt 2 där när de ska vinkas av till Toronto, då ska ni, om ni kollar på serien, så ska ni hålla utkik efter en man i beige rock och överkammad flint som står en bit bort och tittar på när börjar de lämnar Gävle för Toronto. Jag tror att ni kommer känna igen det ansiktet. Ni kanske kan gissa vem det handlar om då, som sagt var. Men det är kul att det är en rolig cameo av den gode Hammarström. som sagt var, sen väntar Nybo då på söndag. Vi får väl, det är en bit fram i tiden. En söndagsmatch känns ju alltid lite special, men det, de har ju hackat lite mer nu. Det är inte samma formtoppade lag som Brynäs ställs mot i alla fall. Framförallt på borta is har de haft det tufft.
Ja, Kalmar eller Nybro då, nykomlingen, de känns som att de har flyttat med lite här sista tiden, och de, just idag när vi spelar in måndag, så är de faktiskt topp 6 fortfarande, men så de lever ju lite på sin start fortfarande, som var väldigt stark.
Jag sa det efter den här upprörden, jag vet inte om det fortfarande ser ut så i tabellen, den haltar ju så hemskt, men det är att det är Smålandslagen där, Nybro, Kalmar och Tingsryd är upprördade 6, 7, 8, och med de resurserna som de klubbarna har, att de kan ligga där, det är ju otroligt imponerande.
Mm. Så du Tälje har sprängt in så där.
Ja, det har de gjort nu, ja, precis. Nu, ja.
Men i övrigt så det är väldigt tajt där också. Och apropå haltande tabeller så toppar ju Löven fortfarande.
Det spelar ingen roll hur mycket de förlorar nu.
De har alltså inte, de har tagit en hel del 2-poängare segrar då, men de har alltså inte vunnit en trea på 5 raka matcher. Det är ju rätt anmärkningsvärt, får man lov att säga.
Ja, det är lätt.
Och ändå leder man serien. Nu har man visserligen spelat 3 matcher fler än Brynäs, men ändå.
Ja, det är märkligt för det första hur det kan se ut så. Men det är klart, det blir alla de här back-to-back-lösningarna för att spara lite på ekonomin. Jag
de har ju långa resor. Brynäs har ju, alltså, de kan ju faktiskt ta en resa över dagen till Västervik. Det är inte längre. Men Björklöven, de vill gärna beta av ett par matcher när de sticker ner till södra Sverige. Och det förstår man.
Och framförallt kommer lagen från södra Sverige gärna upp dit och ta två snabba. Så att det blir väl sådär. Men det är lite jobbigt att titta på sådana tabeller när man måste tänka poängsnitt snarare än rejäla poäng. Men som du säger, att de inte har lyckats vinna 3 poängare på 5 matcher är ju faktiskt anmärkningsvärt. Det är lätt att kanske snöa in på i Brynäs bubblan och tänka att när de tappar 3 poäng mot Tingsryd så är det världens ände. Men det är fler lag som åker på de här stötarna med jämna mellanrum.
Ja, jag menar Björklöven. När man ser Västervik-Brynäs och ser hur Brynäs vinner den väldigt enkelt utan att spela någon champagnehockey på något sätt. Och så vet man att bara veckan innan så har Västerviks lag Björklöven hemma med 5-0. Då förstår man inte riktigt hur den här serien fungerar fortfarande.
Nej, det är nog ingen idé att försöka heller.
Och sen dessutom åker de ner och förlorar mot Karlskoga med 5-4. Jag såg att de gjorde alla sina mål i andra perioden. Björklöven vann andra perioden med 4-1, tror jag.
Ja.
Så att, och ändå, men de förlorar matchen då med 5-4. Karlskoga ändå, de har ju vaknat till, får man säga. Deras start var ju horribelt dålig. Men de är ju med igen nu och har hakat på tåget i sista stund.
Björklöven ska ju så att säga värma upp AIK åt Brynäs i veckan. De möter AIK hemma på onsdagen, så det är för AIK en ganska tuff tur-returresa där innan det är dags för Brynäs på fredag.
Jag tror AIK har lyxat dem faktiskt, fast de inte har så jättebra ekonomi, att de flyger till Umeå. Och sen tar de bussar dem upp på fredag till Gävle. Nej, förlåt, de har ju hemmamatch mot Brynäs.
Mm, exakt. Så.
Det blir nog flyg, ja, ändå. Allt för att vara preparerade till
kvällsmatch på Hovet. Ja, jo, det kan nog finnas en
poäng. Fullsatt Hovet vankas det. Det är väl inte riktigt slutsålt. Men om mycket brynäsare kommer det komma.
Som vanligt.
Det var ju, Brynäs var ju schyssta och gav AIK en massa biljetter. Så att nu har
de inget val än att bara öppna upp alla sektioner som finns. Hovet kan man ju, brukar de ju bara lösa med lite såna här, man tejpar bort några sektioner så att det blir liksom lite luckor.
Jag tror inte ens de behöver göra det när Brynäs kommer på besök, utan de har sin borta fansen brukar ju ha sin kurva där ovanför där spelarna åker av isen.
Så är det. Ja, men ska vi prata lite om det som du såg på träning idag och hur man ska säga ska pussla ihop det här laget inför de här veckorna nu då. Till att börja med, var det någonting som kändes nytt på dagens träning om vi jämför med hur det ser ut i slutet på förra veckan?
Ja, om vi bara börjar med där att Lindbäck var magsjuk då och inte tränade. Han blev dålig efter matchen mot Tingsryd och tränade inte i torsdags och var ju då inte med på fredagen heller ner till Västervik. Han var fräsch igen och var med och redo för spel. Står säkert, jag ska inte säga säkert, men tippa att han står på onsdag mot Södertälje. Så han verkar fit for fight. Sen var kedjorna och formationerna var ju samma. Ja, man skiftar väl lite där. Man har inte bestämt sig om Lindblom ska spela med övriga juniorkedja. eller i tredje, men nu var det som man spelade mot Västervik, att Lindblom spelade med Olsson och Nord. Men det som var kul och ser ändå ut att bli en... Det kommer närmare och närmare att Greg Scott och Linus Ölund, jag tycker för varje träning jag ser, de är med mer och mer och mer. Och så mycket som de var med och spela idag, det har de inte varit tidigare på en träning som jag har sett i alla fall. Så det jag kan inte bedöma hur långt borta de är, men fortfarande röda tröjor. Och jag tror inte att de spelar onsdag eller fredag. Kanske söndag då. Det beror lite på hur den här träningsveckan fortskrider. Nu blir det inte så mycket träna med laget. Det blir måndag, tisdag och torsdag då förstås också kan de ju träna. Men sen är det ju matcher då i övrigt mestadels.
Ölund väntar väl på, som vi förstår det fortfarande, på någon slags svar från den här undersökningen som han gjorde förra veckan.
Mm. Senaste beskedet var från Brynäs håll att de inte har fått någon riktig besked där, men han tränar på ganska ordentligt idag och röd tröja, det betyder att man inte är tacklingsbar då, så att, och som en signal att man ska se upp. Vi kommer ihåg Jack och Packa körde omkring i röd tröja hela försäsongen, men inte hela, men en del av den. Och Ölund gick då i varvade runt i tredje kedjan där med Kvist. Antingen var han Kvist eller så var han Tärnström kan man väl säga.
Mm.
Och så gick Blomqvist gick center hela tiden där. Och Greg Scott körde i Larssons Kopacka och Indrasis. Så han var antingen Larsson eller Indrasis. Så han gick både center och ytter där.
Hur ska vi gissa då att Gälla tänker för att liksom peta in de här i laget när de väl blir spelklara om ingenting annat inträffar så att
säga? Det blir väl om några matcher då, som du säger, om det går som tänkt. Och jag ska väl tro att eftersom de tränar så idag då, så var det väl i alla fall någon indikation på att hur det kan komma att se ut. Och då tänker man ju att Greg Scott kanske ska in där då med Kopacka och Larsson och Indrasis får flytta på sig. Och så att Ölund då ska in i en kedja, en tredje kedja som han var innan han blev skadad då. Som center då antagligen. Och så
kan han få Indrasis kanske till ena sidan och sen en Tärnström eller en Noel Nord kanske.
Ja, det var lite innan. Ja. När vi pratade lite innan här så lanserade du Nord, Ölund.
Det borde jag kommit ihåg, det var inte
Nord, Ölund och Indrasis. Så det är väl ingen fantastiskt fin tredje kedja. Och jag tyckte också jag hörde på Johan Alsén förra veckan att han säger att hamnar Greg Scott i en tredje kedja, då har vi bra ställt.
Ja.
Bara att säga det indikerar ju att det ska väl finnas en plats i en andra kedja. Jag tror inte de splittar inte första kedjan ändå med Rudin och Wessel och Keller.
Nej, men hade de ritat upp det här laget i augusti, då tror jag att de hade tänkt att de skulle flytta på Kopacka till den här tredje kedjan. Men han har ju dels levererat som han har gjort. Och sen är ju känslan att men det här Larsson-Indrasis-samarbetet, alltså det lyfter ju inte riktigt. Tycker jag att Johan Larsson gjorde en av sina blekaste matchveckor under förra veckan. Jag vet inte, är han lite trött på att spela med trollgubbe Indrasis som man inte riktigt vet vad man har och alltså att han inte riktigt han får inte riktigt ut det han vill. Han får mest agera lite städare är känslan.
Mm. En så här lite virtuos eller vad säger man när man bryter mönsterbrytare kan nog Johan Larsson hantera, men när det blir två som gör lite som de vill eller man nu ska uttrycka det för att hårdra det lite grann, så då lackar kanske Johan Larsson nu. Han var ju arg på träningen idag också, så att
jag vet inte.
Det var inte mamma Larsson som sa det. Nej, Johan Larsson är bra, Johan Larsson.
Ja, i så fall så. Nej, men Kopacka är ju också liksom en sån här spelare som när det går lite tungt för laget, då får han ju ganska ofta för sig att bara borra ner och köra. Han tar puck från egen zon och sen ska det liksom... Jag vet, det är inte ofta det betalar sig egentligen för det liksom stora hela, men det ser ju ut som han liksom vill något. Men det blir ju mycket såna solåkningar.
Ja, kan du etablera spel i anfallszon så kan det vara ett sätt att förflytta spelet absolut. Från ena sidan till den andra. Men ofta så mynnar det inte ut det så mycket. Utan
han ska utmana hela vägen in på mål och sen så blir han av med pucken.
Ja,
och så
börjar han har haft sina fördelar i sina direktskott i powerplay till exempel. Ja. Och att han går på avslut. Och det tycker jag ändå, det måste man ändå premiera att han... För det har ju Brynäs lidit av i många år, att man ska hela tiden spela till nästa gubbe och man ska spela någon som har bättre läge. Han skjuter ju själv, han skiter i vilket. Jag såg något collage av alla hans mål som kom upp här på något flöde någonstans i veckan och
Nej, men han tar ju skotten. Han skjuter ju själv när han får chansen, oavsett om det är 3-1, 2-1.
Och jag tror att Johan Larsson kanske skulle kunna få ut lite mer av sitt centerspel om han fick en pålitlig Greg Scott. Man vet vad han har, som också tar lite kanske ett annat ansvar i det defensiva spelet. Och så som sagt, vad så får Indrasis luta sig på Linus Öhlund och Noel Nord. Linus som ju alltid är på något sätt en hjälpcenter. Han är ju van att ta den defensiva tanken först. Och kanske kan Indrasis få en liten, ja men få lite eld i baken så att säga av att bli petad i tredje kedjan, så kanske han kan leverera. Det finns ju kapacitet, det är inte det.
Och Noel Nord får så att säga plåster på såren för att han kommer bli av med sin powerplay position för han spela med i tredje kedjan.
Men jag tror man vill ju matcha Nord också. Jag tror att det blir ju en fjärde med Blomqvist, Kvist och Tärnström, och så får Anton och Linus i grundläget sitta i så fall. Sen så ska ju alla vara friska. Vi vet ju inte, det har inte varit särskilt många sådana matcher, så allt det här kan vi kanske kasta i papperskorgen när det är aktuellt ändå.
Men jag tycker att vi satte den, det är klart.
Ja, då kör vi så.
Vet du helst att du ska göra.
Ge han en sån inpunkt i programmet där. Efter 35 minuter av detta avsnitt så kommer
då berättar
besparar
vi
hur du ska göra. Ja.
Nej, men ska vi vara helt seriösa så kanske söndag då på någon av dem, men eller så väntar man. Vad hade de sen då? Hade de Björklöven då?
Ja.
Eller svårt att veta.
Hur skulle du göra nu då om du fick bestämma?
Ja. Nej, men när ska de in? Det är det som är. Ja. Men snart så kommer de nog att spela.
Det är någon slags medicinskt klartecken lär de ha till att börja med.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du har skrivit upp också här, vi kanske får återkoppla lite till det, för vi har ju pratat nu i två raka avsnitt om J20-tränaren Viktor Grönberg. Han blir kvar.
Ja, Viktor blir kvar. Djurgården gick ut med att man tar upp en annan spelare, tänkte jag säga. Inte spelare, men tränare med lite viss brydningskoppling. Patrik Andersson, som varit i HV bland annat som tränare och spelade i Brynäs som junior. De var ju tre bröder Andersson från Norrtälje. Patrik, Niklas och Joakim hette han den tredje. Han spelade lite mindre. Men alla tre spelade juniorhockey i Brynäs och gick hockeygym här i Gävle. Men Patrik, han blev tränare och nu ska han assistera Mikael Holmqvist i Djurgården då resten av säsongen. Inte den Mikael Holmqvist som är från Hofors som var i Brynäs. Han är väl kvar i Oskarshamn. Kämpar där.
Ja, Oskarshamn. Både Patrik och den Mikael Holmqvist kommer få kämpa resten av säsongen i känslan. Tuffa utgångslägen för båda två. Mm. Det ska bli spännande att se hur Djurgården reagerar här nu framåt. Det är inget lätt läge de har satt sig i, men det finns ju rimligen kapacitet.
Verkligen. Jag ska titta, vad har Djurgården? Lite kul att se. De spelar, de har Karlskoga på Hovet på onsdag.
Ja.
Ja, det ser jag. Men apropå Viktor Grönberg, jag pratade lite med honom. Han idag sprang på honom i korridorerna i efter träningen. Och jag sa, det blev inte Djurgården. Nej, det blev inte Djurgården. Det var väl kanske inte nära på det sättet. Men det var kul, tyckte jag, sa han, att det blev lite uppmärksammat. Och det var många som var på mig och sa att det kanske är dags att lämna juniortiden. Han har varit juniortränare i Borlänge, Linköping och nu Brynäs och kanske kliva upp på seniornivå. Och ska man tro spekulationerna och läsa pusslet rätt, så då är det väl Robert Kimber som ska till Djurgården, och så då blir det ledigt i Almtuna. Ja, rätt vad det är, kanske Viktor Grönberg är i Almtuna, och jag vet inte alls, det är en spekulation, men
det man kan säga är att det finns ingenting som höjer statusen på marknadsvärdet lite som ett ett rykte till en stor klubb. Ja. Det är lite som det kommer vara med förbundskaptensposten i fotboll nu, att det är många som vill säga att de har fått frågan.
Nej, men visst.
Men absolut, det är inte alls osannolikt det pusslet.
Ja, och sen är det olika. Man blir slutar aldrig förvånas över hur vissa personer, en del kan ju bli liksom sura och tycka att det var väl inte någonting att skriva om, för det var ju ingenting. Och, men, eller så tar man det som Viktor Grönberg och tycker att men det var lite en fjäder i hatten att jag nämnde sig i det sammanhanget och tyckte att det var lite kul att det finns säkert har Djurgården undersökt och varit lite liksom, hur ser din situation ut, kanske inte till honom personligen men runt omkring så att säga, i man lyssnar sig för överallt, man har ju många krokar att tackla ute, hur ska vi lösa saker och ting, precis som man i Brynäs. Det vi prat i live-rapporten väldigt ofta om, ska de värva, ska de inte värva. Vi hörde på Alsen, han lät ju inte som att han skulle värva för värvandets skull, men i slutändan kanske han kommer att tvingas det ändå för att han behöver ett ännu mer slagkraftigt lag och så vidare.
Det är mycket som pågår bakom kulisserna. Vi fortsätter att rota i det och fundera över läget i Brynäs nästa vecka. Då får vi se hur många av de här, då har de hunnit spela 3 matcher, så det finns mycket att både snacka ner och upp nästa tisdag när ni lyssnar.
Ja, men så är det.
Börja med att lyssna. Om ni har kommit hit så är vi glada för det.
Ja. Det har varit 3 perioder idag också.
Ja, det är nära på. Ja. Tack för idag, hörni.
Ja, tack för att ni lyssnat. Hej då.